Så er der bare at sige velkommen til Ingemar, som er kommet fra Sverige og holde foredrag om bønnens magiske kraft. Jeg skal lige ned og reparere en ting, men jeg vil ikke få det. Værsgo, Ingemar.
Ja, egentlig så har jeg lige skrevet en artikel om det her emne. Og så det er egentlig titel på fordraget er gudsbegreppet og bønnen. Og i stedet for at vise en powerpoint som jeg pleier å gjøre, jeg har godt nok noen bilder, men så har jeg et manuskript, så det blir mest at jeg har det som støtte for hukommelse. Men det her med gudsbegrepet og bønnen finner jeg meget, meget interessant personlig, fordi det er måske de to viktigste ting innenfor Martinus verk. Gudsbegrepet, fordi der har vi nemlig fundamentet, altså den universelle bevissthet og goddommen. Man kan si at det er den høyeste filosofi eller teori. Det er jo egentlig ikke noen filosofi sett fra Martinus syn, men man kan si at det er den teoretiske overbygningen, og det er jo den tredje struktur, verdensaltens tredje struktur. Og så har vi bønnen, for det henger jo sammen. Uden gudsbegreppet så kan man ikke telle om bønnen. Så bønnen, det er jo en konsekvens at man får gudsbegreppet på plass. Og bønnen mener jeg at det er den viktigste praktiseringen av Martinus verk. Så vi har gudsbegreppet som er overbygningen, og bønnen som er den praktiske konsekvens. Og nå er jo ikke alltid så nevnt det her for det mennesket. Vi har jo lever i en tid hvor det ateistiske stedet dominerer, og det er flere og flere mennesker som har forlatt sine religioner, og de tror ikke på godom, men de tror ikke på noe som helst. Men det er kun en overgangsperiod, forklarer Martinus. Og det er jo fordi at vi har vokset fra de forklaringer som fannes i de gamle religionene. Men det som allivel kommer frem, det er jo essensen i de gamle religionene, det som skal vekk, eller det som vi har vokset frem, det er formen og det er dogmene. Så man kan også si at goddommen og bønnen blir populære igjen. Det er kun et tidsspørsmål. Og samtidig blir jo Jesus Kristus populær. Når man forstår hvem han var, ikke, som er ikke skal dyrke som en goddom, men som den mest betydende mennesket i historien. Og så blir jo det helt naturlig at den modvilje som stedvæk finnes mot at kalle Martinus verk for sitt riktige navn, det tredje testamentet, vil forsvinne. Når man ser at god og gudsbegrepet og Kristus og bønnen henger sammen, så blir det helt naturlig at verkets riktige navn kommer på plass. Men det her ateistiske stedet, det er jo det at når mennesker lever og de tror at alt dreier seg om det som de opplever i det omgivelsene, materialistisk, så er jo det liksom det som står i Bibelen, at man bygger sitt hus på løsen sand. Jeg tror det er noe lignende i den danske Bibelen. Altså det er jo det, så lenge alt går godt, så er det noen problemer. Så lenge man har et godt arbeid, så lenge man har en god familie, så lenge det er harmoni, altså alt fungerer, så kan man nøyes med det, og så forstår man ikke riktig, hva skal man med god til, hva skal man med bønnen til. Men så er det at alle mennesker kan rammes av ulykkelige tilstander. Altså man kan miste sitt arbeid, ekteskapet kan gå i stykker, man kan få sitt hus bränt ned, man kan drabbas av naturkatastrofer och sjukdom och alla möjliga ting. Så det finns ju inte någon garanti att det här materialistiska är bara för evigt, alltså att allting är på plats som man vill. Men så är det att så blir mänsklig moské sögande. Alltså man begynner att spöra sig, vad är meningen med det hela? Så det ateistiska stället, det är kun ett tidsbegränsat avgörande stadie i mänsklighetens utveckling. Så man kan säga att det fungerar som en bro mellan religionernas dogmatiska världsuppfattelse och den nya åndsvetenskap som nu begynner. Och som vi känner Martinus, så vill jag att han förklarar gudsbegreppet, han förklarar försynet, han förklarar bönen och den överjordiska planen för mänsklighetens utveckling och det eviga livet. Och det att vi ska uppstå, kan man säga, från materialismens dödskultur. Vi ska också få att vidare det levande väsens eviga kosmiska struktur, skärmelåren och reinkarnation. Så det är, men där finns ju en essens i den gamla religionen, så där finns en förbindelse. Det är inte som så att det hänger i luften. Allt är ett sammanhang. Det är en grundig plan. För det finns eviga kosmiska sannheter också i den gamla religionen. Men där har kommit, det är liksom, man tänker att man arbetar i en mine, så ska man få fram den rena metallen. Och så ska man fjärna allt det slagg som också finns. Och så är det att när man finner det här eviga kosmiska sannheten, så kan man också se bönens magiska kraft. Men med bönen så följer också att det är viktigt att få upplysning om bönens struktur och vad den har för funktion egentligen. För det första är ju inte någon uppfinnelse, det är ingen av som vi har funnit på att vi ska be till godomen. Det finns innebygget i vårt levande väsen, det finns sågar innebygget i dyreriet med angstskriget som dyren benyttar när det kommer i livsfall. Och själv den mest överbevist ateist vill ju måske be till god hvis man kommer i en svär situation. Och det har ju funnits i alla kulturer egentligen, men från primitiv både. Jag vet gott att man förr i tiden när man offrade människor och dyr, vi från mänsken blir offrade för det att man vill ha hjälp från de högre makten. Och senare hen så var det måske lite mer civiliserat. Men alligevel, man hade ritualer och man prövade att få hjälp av godomen. Och det drejade sig om, och det drejade sig ständigt om att få pengar och att få en god helbredd. Och får det gott i familjelivet och äktenskapet. Men bönen har alltså ett mycket högre formål. Det är alltså en kraft som kan sätta oss i förbindelse med godomen själv. Så att i detta föredrag vill jag benytta begreppet god många gånger. För det är Martinus på tid godomen. God och godomen. Man kunde föreställa sig att det har lite forskjellige navn, så att godomen är liksom ett kollektiv, tänker jag vill inte. Men jag ska inte gå så mycket in på den treeniga struktur. Det har ju Martinus analyserat. Man kan för exempel läsa den eviga världsbilden bind 1. Och där har vi symbol året till 11. Alltså det ännu ju med huvudsymbolen. Där har vi hela den treeniga strukturen på plats. Det viktiga är att förstå att ett värt individ är ett kör och blod med alla andra levande väsen i hela världen. Så godomen existerar överallt i alla levande väsen på en gång. Så godomen existerar väl i hela det materiella världens allt. Men är alligevel personlig. Man kan ju säga att Gud är överpersonlig. För det att han är alla personligheter på en gång samtidigt. Så det där är helt lätt att förstå. Jag har prövat att förstå det teoretiskt, men jag kan nog erinna att det är helt lätt. Men därför är det naturligt att människor har sökt i alla tider att finna något konkret. Alltså att man vill pröva och be till någon som alltså en skickelse. Och det kan vara Jesus Kristus, men många gånger i katolska kyrkan så går man mer upp i det här med att man ber till Jungfru Maria. Alltså som man kallar Jungfru, men det har ju blivit sådant. Men och i Österlandet så har man alla möjliga skickelser som man ber till. För det Maja nämner och när man har en bild föran ögonen. Men så är ju det att det finns ju en sans intressant i vissa religioner. I islam för exempel så är det förbud till att avbilda Gud. Varför egentligen? Ja, upprinnligt kunde jag tänka mig att det hänger samman med det att man ska inte fokusera på enkelte personer. Man ska pröva att komma i förbindelse med Gud direkt. Och jag har hört också att det var detsamma i judendomen. Men nu har ju det blivit en dom så att människor förstår inte varför man har kunnat. Man må inte göra sig någon bild över Gud och så vidare. Men det har ju haft en funktion, tror jag. Så att inställa sig på godomen som något personligt, men alligevel något som omfattar hela världens allt. Det är ju inte helt lätt. Och så det är ju en åsikt, tror jag, att många människor de har mer lättare att föreställa sig där finns någon form av kosmisk kraft eller energi. Men det är ju inte någon person, alltså det är någon sorts materiell energi som genomströmmar världens allt. Sådant tänker många människor, och det är måske för det att det är så svårt att få fatt på det här. Och jag kan inte lära mig med att citera lite från, eller i hvert fall fortälla om Ibn Alexander som hade en nära döden upplevelse. Som jag menar, den var så stark så man kan nog kalla den för en kosmisk glimt också. Där finns ju likheten mellan kosmiska glimter och nära döden upplevelse. Och i detta tillfälle så tror jag att man kan kalla den kosmisk glimt. Så han upplevde att vi är förenade med hela det gigantiska universet. Och han i denna upplevelse kunde inte riktigt skälla mellan sig själv och den världen han befann sig. Han följde sig som ett med alltet. Men trots att han följde sig som ett med alltet så följde han att det var en dualitet. Att det var jag som samtalade, eller som befann mig ovanför något annat i godom. Och där kan man ju läsa också i Livets bok nummer 6, Vincent, om det samtal som Martinus, det som är samtal mellan godomen och goda sönder. Och han fick att vidare att god är närvarande i ett värt partikel i hela världen. Men så säger han det att han upplever det godomen som personlig. Och ett av de största fejltagelser som människor gör när de tänker på Gud, det är att de tänker sig Gud som opersonlig. Och han upplevde att Gud är lika mer mänsklig än vad jag och du är. Så det är lite märkligt att gudomen kan vara helt tätt inpå oss och nära oss, men samtidigt ett väsen som omfattar hela universet. Och alla levande väsen på en gång. För att förstå detta så må man begynna med hur det fungerar det här med när vi kommunikerar med Gud. Ja, när vi kommunicerar med hinanden så har ju vi organ och hjälperingskedjor. Vi har våra sanser, vi har ögon, vi har öron, vi har tälorgan, vi har på smån och stämbång, eller vad heter det på dansk? Yeah.
Stämbång,
ja. Så vi kan tala med hinanden. Men personen som vi talar med, det är ju inte ett par ögon, det är inte ett par öron, det är inte ett mån, det är inte ett tälorgan. Det är något, det är vi. Alltså det är klart att man rättar blicken till det andras ögon och man rättar sin stämma till öronen. Men det är ju inte öronen som man täller med. Och det är heller inte min mun som täller helt av sig självständigt. Det är alltså jag som bestämmer i bästa tillfälle vad som ska sägas. Och på samma måde har godomen också tallogen. Tällogen, stämmebarn, mån, ögne, ögon. Vilka är det? Ja, det är ju de underliga väsen som befinner sig på det underliga planet. Ja, på det fysiska planet också i och för sig. Men det är de som hör vår bönne och det är de som besvarar vår bönne. Och det finns ju också de människor som vi har känt, som är avdöd. Och skyddsängler. Men de som allra bäst kan besvara och höra vår spönne, det finns en hierarki på de underliga plan. Så det är ju de som är längst upp nu, som har i skolvikten, som är permanent jämnhörd på de underliga plan. Som har bäst, har en full översikt och som kan besvara bönnerna på en sån mål så att det kommer oss till bäst. Till det, vi kan se om vi kan... Jag tar den lampan här. Ja, det är ju den här delen av symbolen som man kan kika på. Och det här är ju det fysiska väsenet. Det orange, det ska symbolisera levande väsen. Och så har vi det gula, trekanter där. Det är alltså åndelig väsen. Men där finns en hierarki, det finns det som är jämnhörande på åndelig plan. Och det finns det som är på åndelig plan mellan två fysiska livet. Så jag går inte in och förklarar den symbolen närmare, men det är kom för att visa att det finns alltså en massa levande väsen som fungerar som godomens lytterorgan och tälleorgan. Om vi då tänker på hur vi samtäller med innan, så samtäller ju vi med någon som är bredvid. Vi samtäller ju med levet som någon har. Vi tänker oss att det finns något som bedriver livet. Och på samma måde så är det, när vi talar med godomen, så är det att man ska inte fastna på vägen. Och liksom, det är inte tal om att man ska be till Jesus Kristus eller Jungfru Maria eller till någon av de skickelser i Österlandet. För så ber man inte direkt till godomen. Men det vidareförs ju alligevel direkt till godomen genom de väsen som befinner sig på de andra plan. Så det är tal om att lära sig be på högintellektuell måde. Högintellektuell betyder inte att det ska vara något kolt och teoretiskt på den, men att det är logik. Och det är också intressant att det finns en mening med att vi upplever att en skelnvägg mellan den fysiska världen och den andliga världen är osynlig. Vi kan inte se den. För vi ska kunna se den så som Martinus skrev i Bönens mysterium kapitel 9. Men viss väsen än fysiskt kunde se detta annat ställe och godomen som ett väsen boende på detta ställe ville du uppleva att nämnes ställe var lige så befolket med levande väsen som deras egna sfärer. Och att godomen fullständigt blev borta i detta, i denna vrimmel av liv. Så därför är det alltså ett formål med att den andliga världen är osynlig. Så kan man rätta sin bön till du som är i himlen. Om det är lite svårt att förstå gudsbegrepp, så är det måske lite närmare att förstå försynet, som består av färdigutvecklade kosmiska väsen som befinner sig i jordklotets aura och som har mänsklighetens utveckling som sitt ansvarsområde. Dessa medlemmar i försynet, om man kan säga sådan, är alltså helt eniga. De behöver aldrig någon som diskuterar hur ska vi nog hjälpa människorna här på jorden. Det vi, det har fullständig överblick. Och meningen är ju att vi ska komma till ett himmelrike på jorden. Ett jordiskt paradis. Så försynet har till uppgave att administrera våra skäbne, men skäbnen har ju ordlöst själv. Det är inte god, alltså skäbnen kommer inte från försynet eller från ordom, den kommer från oss själv. Men försynet administrerar skäbnen så att den kommer på logisk mål, så att den kan hjälpa oss på bästa mål. Och det gäller så väl det som är behärigt, som är obehärigt. Försynet bestämmer alltså det som sker globalt, internationellt. Och det kan ju vara skräckligt att tänka sig. Liksom ormen bestämmer vad som sker med mig personligen. Så försynet bestämmer när det blir krig, och när det blir fred, och när det blir naturkatastrofer, när det blir hjälpverksamhet, och vilka politiker som kommer till makten och vilka som fjärnas. Allt sammans. Alltså vi tror att det kommer an på oss. Det gör ju det också, men kun i den utsträckning som forskning står bredvid. Nåja, men vi ska komma till bönen och hur den fungerar. Och egentligen kan man reflektera lite över hur den kommunikerar vi med hela den här på jorden. För ytterst sett så finns det ingen någon principiell forskel mellan hur vi samtalar med hinanden och hur vi kan samtala med gudomen. På en måte kan man kalla vår samtal för bön också. Men det är ju en annan form för bön på det fysiska planet. Så all slags kommunikation är egentligen en form för bön. Och alla levande väsen har en dubbel identitet. På samma gång som vi har vår egen individuella personlighet, så för exempel i varje fall i Sverige, eller det finns danska namn, men man kan säga Herr Svensson och Fru Olsson, och det kan man översätta till danska, men så är det alltså en representation av gudomen, och vi har alltså en gudomlig roll i livets evige teaterspel, kan man säga. Vi är ju vant till att förstå gudomen orden för oss själv, men sannheten är den att gudomen bor i vart enaste levande väsen i hela universum. Vi kan inte möta någon som helst annat än god. Alla levande väsen är förenade med gudomen. Så god skjuter sig bredvid en värld som vi möter på det fysiska planet och på det andliga planet. Vi kan överhuvudtaget inte uppleva livet utan att det innebär en möte med god själv. Och livet är en ständig kommunikation, kun med gudomen. Och därför blir ju livet heligt. Vi möter gudomen. Och världen är alltså heligare än något tempel eller någon kyrka. Och då förstår vi också att allt har en betydning, hur vi tänker och våra vi bemöter innan. I verkligheten, allt som jag tänker och gör är mitt tal till gudomen, även om det är obevisst. Och det gäller också hur jag reagerar på allt som jag möter i livet. Livets upplevelse är i sin tur gudomens direkta tal och bönesvar till mig och till alla andra personer. Och så fantastiskt inrättet är livet att ett värt individs personliga livsomgivelse passar lige precis in i samtliga andra levande väsens livsomgivelse och skäran. Överallt i hela världsaktet, i makrokosmos såväl som i mikrokosmos. Livet är som ett gigantiskt pusselspel där allt uppgår i en enhet och där godomen befinner sig i direkt personlig kontakt med vart enaste levande väsen samtidigt i varje sekund, orden att världens alldeles harmoni någonsin kan rockas. Om ett stövfnos i Martinus kunde falla tillfälligt till golvet, så ville hela universum falla i stycken. Och min egen tanke är att om jag kunde lyfta mitt lillfinger en lille smula upp i luften, så påverkar det hela världens aktivt i någon grad. Men det må ju vara en forskel mellan att samtälla med sina medmänniskor här på det fysiska planet och att be till Gud. Ja, forskelen är ju den att mina medväsen här på det fysiska planet är synliga. Jag kan se deras organismer, deras lemmar. Men medan man ser att Gud är osynlig. En annan, mycket viktig forskel är ju att vi är allesammans mer eller mindre ofullkomna. Vi befinner oss i en skapelseprocess. Och det är i den fysiska världen som den kosmiska bevisstheten förnyas i hela den miljonåriga godvittnesförlöpen. Och Martinus skällning mellan godomens primära bevissthet som består av alla de levande väsen som är färdigutvecklade och de väsen som befinner sig i godomens på det fysiska planet här, sekundära bevissthet, det är det som omskrävs och får sitt kosmiska bevissthet förnyet. Nu är det att vi aldrig någonsin förlatt till oss själv alene. Hela vår utveckling får hjälp och stötte från godomens primära bevissthet. För meningen är ju att vi också ska komma in i godomens primära bevissthet. Så det är ju gott att bli att vi hela tiden får den stötte och den hjälpen. Så kosmiskt sett finns egentligen kun ett levande växel, det är godomen. Men för att kunna uppleva livet så må man uppleva att man är själv något annat än det andra. Och denna upplevelse att vara självständig individ, den förnyas i den fysiska världen. Vårt innersta jag är odelbart och det är identiskt med Guds jag. Man kan egentligen inte tala ens om mangel jag. Det är kun genom skrävelen som man får illusionen att det finns flera jag. Men det finns kun ett jag. Men genom den eviga skrävelse och upplevelses ämnen så skrävet, illusionen, är att vi existerar självständigt på oss och vi står i förbindelse med omgivelsen. Och Martinus uttrycker detta också som att godomen tälar hela tiden på forskliga nivåer. Med en flor genom en annan flor, genom en hund, genom en annan hund, till en förbrydare, genom en annan förbrydare, till en helgon, genom en annan helgon. Så godomen har tällorgan överallt. Och godomen täller också till oss via naturen och våra mikroväsen. Det som vi själv täller till naturen och våra mikroväsen genom vår måle och tänke och handel. Så man kan alltså upptäcka Guds närvaro sig i allt som man möter. Men allihopa så befinner ju sig godomen bortom allt det som vi kan uppleva. Ja, så här uppstår alltså spörsmålet, är godomen osynlig? Är godomen verkligen osynlig? Och jag plejer att hänvisa till Ingmar Bergman, den svenska regissören. Som han, för han var det ju ett svårt problem det här. Så i hans film, nu är det deras där danska ord, Nallbergsgästerna. Kan ni förstå det?
Ja.
Ja. Jag kan inte uttala det, Nallberg. men i alla fall, så är det prästen han beklär sig. för det är att han ber till Gud, men han får aldrig någonsin något svar. Men måske för det att han tror att svaret ska komma från något sted var svaret inte kommer. Och så ser han inte var svaret kommer. Och så är det intressant att jag menar att Gud är absolut inte osynlig. Gud är synlig, liksom alla levande. Men det är ju det att ingen av eneste levande väsen kan uppleva Guds total skickelse på en gång. För det är att alla kontraster vill ju neutralisera hela. Och så blir helhetsintrycket osynligt och ler med hjärtat. Men man kan uppleva godomen som en partiell synliggörelse genom det levande väsen. Vad är det så vi kan se av godomen? Ja, här visar sig livets stora underverk. Guds synliga skickelse är vår samlade livsupplevelse. När vi talar med hinanden så talar vi till något välvilligt som vi ser hos en värld. Vår samlade livsupplevelse är ju en synliggörelse, en manifestation, en materialisation med allt vad det innehåller i form av begivenheter, människor man möter, djur, planter, naturen, mikrokosmos, makrokosmos. Allt det, man möter den människan, man möter den människan, man samtalar. Man är måske oenig eller med allt möjligt. Allt detta tillsammans är som en organism som lever som förändrar sig. Och väl vid detta leve så är god, liksom god är väl vid ett värt levande väsens liv. Så livsupplevelsen är godomens skickelse för ett värt mänskligt. Så vi kan se godomens. Så godomen visar sig alltså i form av vår omgivelse, oavsett vem eller vem vi möter. Och därför vill jag gärna uttrycka livsupplevelsen som identisk. Min livsupplevelse och deras livsupplevelse är en person. Den samlade livsupplevelsen är en person som vi möter. Och personen är god. Så all livsupplevelse är Guds synliggörelse. Och därför också kan man uppleva livsupplevelsen som en personligt tillpassad bönesvar till enbär individ. Om man behöver hjälp på det fysiska planet så vänder man sig självfölligt till de människor på det fysiska planet som kan hjälpa. Men man kan också gå in i sin kammare och be till Gud. Och vad betyder det att man går in i sin kammare? Ja, heldigvis så har vi de flesta människor något ställ både på de kan vara i fred och ro. Men det är ju egentligen, det betyder att man koncentrerar sig direkt på godomen. Och den innerliga privata hänvändelse menar Martinus till det riktiga, istället för att man ska inte tro att man ska be i flock och man har ju stämme och låter samman med andra. Det kan man då göra, men det är inte den hointellektuella bönen. Det ska bli hointellektuellt och heligt, och livet är alltså ett ständigt pågående samtal. Och om livet då är heligt och kärlighet, så betyder det att jag kan inte leva utan att denna kärlighet och helighet implantas i mig. På samma måde som det är lysets existens som gör att mina ögon har olyckats. Och på samma måde kan man säga att man kan inte gå ner i vannet och bära utan att man blir vår. Man kan inte leva i ett heligt världsalt som är fyllt med all kärlighet utan att man själv få denna allkärlighet till livs och denna kärlighet. Så varför ska man be? Ja, det är ju den hurtigaste vägen till kosmisk bevissthet. Det är därför jag menar att det är den absolut främst praktiserande, om man ber på den riktiga mån, av Martinus verk. Och den kan ju ge en förnämmelse av att man är, alltså trygghet och inre frid, oavsett vad som sker i ens liv. Men så klarar Martinus att vi är ju som analfabeter. Livet är en text eller ett språk, och vi förstår inte språket. Liksom vi vandrar omkring i bokstäver och text, men vi ser kontrycksvärten. Vi förstår inte budskapet. Och det är ju det som vi ska lära, Guds språk. Så livet är ju på en gång en språkundervisning. Och så säger Martinus att fjällskap är livets största missförstånd. Så vi lever i en permanent missförståelse av livet som god. Att vad vi gör vi i verkligheten mot god. Så att tillvisningen, fjände och motståndet är det enaste logiska målen att förhålla sig till sin omgivelse. Och det skriver han allerede om i fortellen på livsbord. Men han hänvisar ju också till Kristus på korset som mitt i sina pinsver kunde uttrycka för lära till de vede icke vad de gör. Det är ju för det att man förstår att det kan inte vara annorledes. De vet inte vad de gör, som det blir logiskt att tillgiva. Och denna korsfästelse var alltså en stor begivenhet i mänsklighetens historia. För det blev en vändpunkt. För att den tidpunkten så blev det alltså ologiskt att försvara sig med våld. Alltså att gå i våld. Och det är bättre att man prövar att tillge teoretiskt än icke i det hela taget. Men verkligen tillges så finns ju förstånd och hjärta med. Men vi ska alltså lära livets språk. Vi är liksom som små barn som icke kan tala ändå. Hela tiden så talar föräldrarna till det lilla barn. Men de kan inte förstå. Men de lär ju efter honom att förstå. Så ska vi också lära så att vi kan samtala till dig. För det är liksom föräldrarna ser massa förnuftiga ting. Och barnet, det gör helt... Det förstår ju vad föräldrarna säger till begynnelsen. Men vi ska ju lära så att vi kan be bevisst i Jesu namn. Har vi hört i Bibeln. Det betyder ju att vi ska... be till Jesus. Det betyder att vi ska be den samma ånd som vi ser, alltså det är osällisk ånd. Martinus har ju analyserat fäder vår i två forskliga måler, i bönnens mysterium, och han har också analyserat det i artikeln Meditation. Det är också en annan bön som är den höjpsykisk bön i Getsemane häve som Jesus ber, att fäder lär denne bära gå mig förbi om det är mot. Men icke som jag vill, utan som du vill. Det vill säga att man kan be och få hjälp, men att man accepterar det man har tillit till godom. Att livet alltid är kärligt. Att själv det obehagligt som vi möter visar på den kärlighet som genomsyrar hela världsalltet. Så det obehagliga har ju ett formål. Livet innehåller obehag och behag. Och det är ju det här att vi ska lära och skälla mellan gott och ont, rätt och fel. Och det är ju det som står i Bibeln att alltså det är fantastiskt egentligen om man ser sansen i det. Slangen säger, I kommer visst inte att dö. Men Gud vill att den dag som vi spiser av frukten, alltså kunskapens frukt, ordnes i hans ögne. Och ni blir som gode med kunskap om gott och ont. Ni blir som gode kosmiskt bevisstigt. Ni kan skälla mellan gott och ont. Och det ska vi lära oss skälla mellan gott och ont. Och det är ju detsamma som bevissthetens ord. Ja, så är ju det att när vi ber så har vi titeln massa önskningar och det blir ju också uppfyllt om vi inte har skrevnemässiga hindringar. Vi får det uppfyllt om det är gott för oss på alla förr eller senare. Det som vi längs efter. Och det är förbindelse. Det blir som trådet till nästa inkarnation. Som gör att det är det som gör att livet fortsätter. Man har uppfyllt önskningar. Man kan inte få allt uppfyllt i ett enaste liv. Men så ska vi, om man ber om en massa ting och så samtidigt, om man ber om fred för exempel, och så är man med till att skriva krig, så vill ju inte det godomens lyttåg är. Vad vill man då egentligen? Vill man fred eller vill man krig? Och det finns också vissa betingelser. Man kan inte gå i trafiken, borde man se sig om, och så ser man att god må beskydda man. Alltså vi må ju se, vi har ett ansvar och det finns något som heter intelligensbord. Vi ska alltså benytta det förstånd som vi har en gång. Och när vi har gjort vårt bästa så gott vi nu kan, så kan man be om hjälp. Men vi har alltså, någon gång så får vi önska uppfyllt och livet är som en sommar. Och så kan livet vara som efterår och så kan livet vara som vinter. Och det är ju för det att om det är kontraster så kommer det vidare i utvecklingen. Så man kan ha viloinkarnationer och allt är dejligt och behärligt och man får uppfyllt många önskningar. Så kan man ha utvecklingsinkarnationer. Där hvor man möter många motgångar för det att man ska få en skop i sin utveckling. Man utvecklar inte när så många i de inkarnationer och allt är behövligt. Ja, så alla bönor blir alltså hört. Men att det blir hört är inte detsamma som att det blir uppfyllt på den målen som jag vill. För det att det är säkert att jag vet lite precis vad som är det bästa. Det är liksom det lilla barn vill måske hellre spisa is än att spisa en riktig måltid. Men det är förnuftiga föräldrar, det ger inte det barnet is för det att det skriver om att jag vill hellre ha is. På samma måte är det att vi får inte alltid det som vi säger. Det finns också en princip som man kan kalla själens mörka natt, tror jag, alltså man talar om det. För det jag menar att jag själv har upplevt tidigare i mitt liv. Det är för lång tid överstått. Men det är alltså en period där man kan be maj till god och man upplever inte att man får så mycket hjälp som man önskar. Då kan man spöra sig, kan du god inte höra vad man ber om? Men det är ju inte sådant. Det är, alltså man kan uppleva det liksom att man har fallit i vannet. Och man är bange för att råkna. Och man får korn och huvudet ovanför vannoverflödet. När man ligger hjulpet upp på vannet. Det kan vara en period. Men jag menar att så byggs det upp en inre styrka, en inre fasthet som gör, som är viktig. Alltså vi ska ju en gång ha den mentalitet att vi vill be för en korsfästelse om det så skulle behövas. Nu vill jag inte om alla må bli korsfästet som Kristus, men oavsett det så har vi den kapaciteten när vi har kortens på disk. Nu är det många människor som själv om man tror att det kan finnas en god, så tänker man att det hjälper inte att man är och bygga. Så man prövar en gång och det hjälper inte. Men det är ju något som man ska lära och det krävs träning. Och det krävs ordhållenhet. Och så ska man upptäcka att man boxar trin på trin. Så att det går inte på en gång. Det är alltså en ämne som ska utvecklas liksom alla andra ämnen som ska utvecklas. Man kan också spöra sig, varför ska man i det hela tiden be när allt är fullkomligt av livet? Och allt sker ju liv precis som Gud vill. Men bönen är inte till först och främst för oss. Eller för Guds skull. Den är till för oss. Men vad är det som sker? Ja, bönen gör oss observanta och uppmärksamma på allt det som vi upplever i omgivningen är godomens personligt riktade tal till en av oss. Att ingenting av det som sker är tillfällighet. Det är ingen tillfällighet när och vardagen något sker. Det är heller inte någon tillfällighet vem eller vad man möter i sin värde. Allt har en mening, allt har en betydelse och betydning. Och allt med bönens hjälp kan man alltså lära och tyda och förstå livets direkta tal. Och begynna att kommunicera direkt med godomen på ett visst mål. Så bönen är alltså den lie vägen till kosmisk bevissthet, menar jag. Och det finns ingen någon som helst annan metod som kan målas än med bönens magiska effekt. Men så kommer det intressanta. Vad ska man så be om? Ja, man kan be på många, många forskliga mål. För det första bör man inte gå ner på knä i sina timmar. För det är lie maje. Varför ska man gå ner på knä? Ja, det kan man göra om man har lyst till det. Om man kan lucka ögonen och så vidare. Om man pubbar. Att man upplever att det hjälper koncentrationen. Men man kan också sitta helt stilla på en stol och ja, man kan stå upp och så. Alltså man kan be om precis allting. Liksom man har tillit och till en nära vän som man kan samtala med allt om allt. Och där finns inte något som är hemligt. Och där finns inte något som är märkligt som man ska avhålla sig från att be om. Den mest allmänliga bönen som vi har, det är ju det här med önskelistebön. Och det är det som vi vann till. Om man tänker sig godomen som en julman som kommer med gäver på jorden. Men det är ju aldrig någonsin förkert att be om sitt dagliga bröd. Och dagligt bröd, det betyder allt som vi behöver för att vi ska kunna överleva och ha det gott, någorlunda gott i denna värld. Alltså man ska ju kunna spisa och dricka. Man behöver något ställe att bo. Vi behöver trygghet. Vi behöver måske ett arbete så att man kan tjäna några pengar. Man kan också be om att finna en väg väck från en sjukdom. Eller om man inte kan bli helt rask i varje fall att man kan acceptera sin sjukdom och leva med den. Och det är heller inte förkert att be om att få träffa en passande partner. Det tror man att ja, men det kan man inte be till god om, det kan man inte visst. För det är att om man vill få olöp för sina födelsemässiga och sexuella behov. Och inte något gärt att be om det. För inte någon människa ska i normala tillfälle behöva gå alene ofrivilligt om man inte vill. Så alla dessa nämnda önskningar är helt relevanta och kan bli uppfyllt om man inte har skrämmemässiga hindringar som man ser på skatt. Men det är i väl inte bönnens primära syfte. Och speciellt inte om man ber om att man ska bli rik eller få privilegier som andra inte har på bekostning av sin nästa moské. Så bönens primära formål det är att odla personliga gudsförhåll som ett ständigt, förtroligt och kravlöst samtale. För tänk om vi skulle kommunicera med hinanden kun om vi behöver något. Jag vill ha hjälp. Jag behöver låna pengar, men aldrig någonsin någon riktig kommunikation man vill kunna utnyttja. Alltså det visar ju sig att det är den slags gudsförhållande. Själv om det är något i vägen med att be om det dagligen sker. Man kan också be på andra människor. Och om det inte finns skrämmelmässiga hindringar så kan man alltså överföra kraft och impuls till andra människor. Och det är ju inte något hjälp med det heller. För det kan hjälpa. Jag tror att jag har upplevt att mina tankar har bidragit till våra människor. Men jag ville väl måste in med det. Jag tror det nog. Man kan också be för sina motståndare och fjärde och få kraft att tillge alla dem som man synes är obehagliga. Och det är ju en mycket viktig bön, speciellt för att man ska föra sig gott själv. Alltså att man får en inre frid. Och man kan be om man får vara till glädje för sin och betyder för sin nästa. Det är då fantastiskt, det är en välsignelse att kunna föra att mitt liv har betydning för någon annan än mig själv. Och det är ju en osäkisk bön som kan bli uppfylld. Man kan be om visdom och uppmärksamhet som innebär att man kan utveckla sin ämne till att kunna läsa i livet. Och man kan tyda det grundliga budskap som finns i min dagliga livsupplevelse. Men för att kunna detta så behöver man visdom och uppmärksamhet. Ja. Och att acceptera sin livsskede. Man kan be om att få kraft, inspiration och livsglädje. Många människor upplever en onaturlig trätthet i det, en form av mental växtverk, alltså man växer. Samhället ställer många fordringar på sina invånare, och det är inte alla som orkar med. Och det är också det att när man utvecklas så intensivt själv, så kan det vara att det tar styck tid innan man kommer i balans. Så att be om kraft och livsglädje, det är ju en mycket god bön också. För det är ju genom den kraften som man kan vara till glädje och besinnelse.
Ingmar, vad är det där uppmärksamhet? Betyder det samma på dansk? Alltså be om visdom och uppmärksamhet?
Ja, att man blir, att man är våren och att man märker är liksom och förstår att det har en betydning. Ja. Alltså uppmärksamhet är att man har vågen för min stund. Vad är det då som ska göra? Så. Vad heter det på det?
Förståelse.
Ja, så har vi det här med bön och meditation. Det är klart att meditation kan ju vara gott. Alltså det kan betyda många ting. Och någon gång kan man behöva avkoppling. Alltså man kan behöva komma till ro och så vidare. Men bönen är överlägen allihopa. För när man formulerar sina tankar i språklig form så blir det tydliga tankar. Och det kan läsas mycket tydligare på långt plan. Och så ökar chansen att bönen kan bli uppfylld. För om man inte formulerar sina tankar så kan ju inte det andliga väsendet vidare. Vad är det man ber om egentligen? Alltså om man gentar ett mantra och så vidare så skriver det för mig mer än att man måste komma in i tillsyn. Så bönen är överlägen för det är den broers sport. Ja, det är en av de viktigaste bönor som man kan tänka sig, det är tacknämlighetsbön. Och det är ju så titt vi glömmer och tackar för allt det goda som råkar i livet. Vi ber om en massa ting, vi önskar en massa ting, vi vill ha hjälp med en massa ting. Och sen när vi får hjälp så tackar vi innan. Alltså det här med tacknämlighet för det att man kan fokusera på forskjellige ting i livet. Man kan fokusera på det mörke och så blir ju ens livsupplevelse mörk. Men man kan fokusera på lyset och så kommer ju det mörke att inte alls bli så dominerande. För det så, om man fokuserar på lyset så ser man god och inte alltid mörk. Det bygger på det. Och så upplever man alltså att det är god stämme som man möter. Jag börjar som ett personligt, innerligt samtälle direkt till Guden. Det är sammanfattningsvis bönens primära formål. Det är alltså inte det här att man ska be om en massa ting och få hjälp och så vidare. Men som sagt, vårt dagliga bröd och vi gärna be om att vi kan överleva och att vi kan ha det någorlunda gott. Så bönen är form för konst som sätter oss i förbindelse med livets högsta sfär. Och den hjälper oss att öppna ögonen för den kärlek som finns överallt i tillvärlden. Martinus beskriver ju den fysiska världen som en livmoderzon och en inbjudelsespyramid till det riktiga livet med kosmisk bevisning. Någon gång så har Lefan uttryckt det som att vi är egen gång födda. Liksom det lilla barn kommer från moderlivet in i den fysiska världen som är mycket större. Så vill vi komma från den fysiska världen in i den kosmiska världen som är mycket större. Så det riktiga livet begynner när vi har utvecklat det kosmiska livet. Och genom bönen kan man få en sån lys syn på sin olycklig situation att man tackar Gud också för det obehag som man möter. Så bönens princip är att även dö till godomen och den höjande världen. Godomen lytter, skriver Martinus i den evige världensbilden 2:21, styck 6. God lytter till sin evige sömn. Det är ju ikon, manskön, det är alla i nödens stort. Genom denna åbne dör tar han sin olyckliga sömn till sitt hjärta. Så livets struktur i kärlek kan inte omdrivas. Tack för det.